Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rullar det? Riktigt bra. Ni lyssnar på Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro, sitter med Henrik och Filip och vi är i Kalmar, vilket vi är väldigt nöjda och glada över. Tog tåget hit, blev hämtade i Kalmarbussen.
Ja.
Och två representanter, varav den ena åtminstone är någon form av, vad heter det?
Klubbchef, va?
Klubbchef var han, tror jag.
Lukas.
Ja, ja. Klubbchef, ja. Slash ungdomschef.
Ja. Ja. Och även slash chaufför och säsongskortsförmedlare. Han jobbade i kassan i två timmar.
Arbetsbeskrivningen är inte helt enkel där just nu.
Ja. Alla gör allt i Kalmar. Ja. Med oss, som ni hör, har vi Viktor Elm. Hur är läget?
Mycket bra.
Ja. Mm. Så det är stabil och stark ut, konstaterade Filip, och det är ju bara att instämma.
Ja, det är jobbigt att sitta bredvid.
Ja.
Det är tur i radio.
Du sa innan vi drog igång här att vi har ju börjat köra gym nu dessutom. Har ni inte gjort det innan eller?
Jo, men det var någon som hade räknat på det. Förra året hade vi haft 12 gympass tydligen.
Ja.
Ja, och de var väl alla på försäsongen. Så vi tappade någonstans på vägen där. Och nu har vi kört 212 redan, känns det som.
Ja, okej.
Okay. Ja, så att det är rätt stor skillnad. Och nu förhoppningsvis så kommer vi väl att hålla i det lite längre också.
Ja. Mm.
Men det är MP som inte gillar gympassen då, eller?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag var väldigt lite involverad i hur de la upp träningarna förra året, om jag ska vara ärlig. Det känns som det nu är man lite mer, liksom frågar dem lite mer och ser hur man tänker själv och hur vi har haft det innan och vad som känns bra. Liksom.
Ja. Mm. Vi har ju ett personlighetstest där vi då kastar oss över frågor för att liksom, du vet, lirka fram lite sådana här, vi tar oss lite närmare hjärteroten helt enkelt. Och vi börjar med frågan, när du är som lyckligast?
Ja, det är, fan vilken svår fråga. Den kicken man får när man vinner en match, då är man lycklig.
Ja.
Men jag är ju väldigt lycklig när jag är stolt över mina barn. Då är jag ju lycklig på riktigt.
Ja.
Ja. När de är trevliga eller när de gör någonting som de är stolta över, då blir jag ju, mår jag ju bra som tusan.
Eller sen, exakt, när de säger tack i affär och sånt där. Och man känner att man själv fan,
ja, lite högre krav har jag.
Ja, och tack i affär.
Birro har låga krav på sina barn.
Det känns väl ändå som det gör man ju bara.
Okay.
Ja.
Fan vad bra.
Du börjar så lågt. Ja, tack i affären, Birro.
Viktor är med tusen gånger bättre pappa än vad jag är.
Nej, det vill jag inte påstå.
Jo, det kan vi lugnt konstatera. Han fick en bra start. Hur gamla är dina barn, man får?
De är 9, 6 och 4.
9, 6 och 4, okej. Okay. Mm. Ungefär samma spel. Jag
har en fotboll?
11 och 10.
Min äldste spelade fotboll, sen sa han bara, när får jag sluta? Och det var två år sedan kanske. Så nu, då sa jag, ja, nu har du kämpat på bra så du får sluta när du vill. Så nu har han slutat. Han tycker det är totalt ointressant. Tjejen har precis börjat lite. Tycker att det är hyfsat kul, tror jag.
Ja. Ja. Hur är du som pappa där då? Är du med på sidlinjen och så känner folk igen dig och så står de och kollar och ska vi se om Viktor Elm står och gapar något?
Ja, nej, jag är väldigt tillbaka i dagen. Jag skulle gärna vilja involvera mig mer i, liksom, i föreningslivet överlag, men det har man inte riktigt tid till. Framförallt eftersom mycket är på helger och vi är liksom aldrig lediga på helgerna. Men jag känner ju att jag gärna håller mig lite låg profil och hjälper till att bygga ihop sargen nu liksom, istället för att säga någonting. Bara. Mm.
Mm. Vad lägger du pengar på?
Mat. Mycket mat. Inget, alltså det är så tråkigt för det är inget exklusivt eller någonting, utan jag skulle säga basic liksom, kläder, mat, resor, vi åker en hel del resor när vi är lediga.
Favoritresmål eller samma, är det olika varje gång?
Nej, vi har åkt mycket olika.
Ja.
Vi var i Dubai i vintras, sådär skulle jag säga. Ah, okay. Jag hade lite högre förväntningar. Det är lite tillgjort på något vis. Så sen man åker runt och det är ingen riktig avslappning skulle jag säga. Mexiko har varit någon gång suveränt. Mallorca, bästa med barnen.
Jaha, det är riktigt.
Ja, nej, så det är väl lite olika.
Men Italien är fint.
Där har jag varit när jag var barn en gång.
Okay.
Ja, i Rimini.
Ja, okay.
Åk inte dit nu.
Du menar med virus och sånt? Nej, det är väl kanske inte helt lämpligt.
Nej, vi hade ju... Victor Gari flyttade ju dit nyss. Hans familj har bott hemma hos oss nu i 3 dagar för att liksom de kom ut ur lägenheten. De skulle jobba 3 dagar till. Så har de bott hemma hos oss. Så de var lite, så här, lite oroliga. Så nu ska vi åka precis nu.
Livorno, va?
Ja.
Mm. Det är ju ändå en skräll att han landar i Livorno, var det inte det?
Jo, det var lite oväntat. Ja. Det var det ju. Men det är kul. Det blir ett äventyr. Det var det han längtade efter lite mer, tror jag. För att han liksom har kämpat på här i botten av allsvenskan. Och...
Stökig stad, Livorno.
Toscana, va?
Ja. Ja. Röd stad. Fin på många sätt.
Lucarelli, nej. Vad heter han?
Ja, Lucarelli heter han inte det. Jag var som
Christian.
Ja, exakt. Ja. Som startade någon tryckeri eller det var en tidning eller vad det var. Han körde någon sån där politisk grej också vid sidan av. Ja, det skiter vi nu.
Luktar Livorno, va?
Ja, ja, det är väldigt mycket Livorno. Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
Ja, fan, jag vet inte. Det var, vågar väl inte folk säga till mig ens.
Ja. Du förväxlar med din bror?
Mycket.
Ah, okay.
Ja.
Det vem av dem?
Ja, mer med Rasmus än med David.
Ja.
Ja.
Hur går den förvirringen till? Jag fattar inte. Alltså, är det de, är det alla,
ni nej, men jag tror att det är lite så här att Rasmus är mest känd av oss. Och då blir det så att man kommer någonstans utan honom ibland så slänger de bara ut. Så ja, men Rasmus, häng med här. Eller Rasmus, så kan det bli... Jag vet inte egentligen varför. Det är inte så att vi är jättelika kanske. Jo, till viss del såklart. Men jag tror att det är mer att det är han som är mest känd. Så det, liksom, det sitter längst fram på hjärnan på folk. Okay. Ja, så får man, det kastet får man stå ibland.
Ah, okay.
Vilket är ditt bästa karriärråd?
Aldrig ge upp. Det är det som är grejen tycker jag. Liksom det, alla har motgångar. De som klarar motgångar är de som kommer någonstans.
När blev du vuxen?
Ja, rätt tidigt.
Känns som är du lillgammal?
Ja, det har nog varit alltid så här, ordning och reda. Fan, det är så tråkigt egentligen. Men det är mycket ordning och reda och rätt och fel. Och liksom och, alltid haft koll på balansräkning, tänkte jag säga. Så här, jag blev nog vuxen ganska tidigt.
Nanne sa att han inte var det ännu, va?
Nej, Nanne hade en bit kvar. Sånt
ja, okej. Okay. Nej, men jag tänker fan... Jag vet inte exakt definitionen av vuxen, men det är ju dricka kaffe och på någonstans räkna på kronorna i sin ekonomi. Då är man vuxen.
Om, alltså är det så att till den gräns att du mår dåligt? Om det skulle dyka upp ett inkassobrev, exempelvis, skulle det förvirra till vad de
fullständigt? Det händer ju inte.
Om det skulle hända, så skulle jag må psykiskt dåligt.
Okej, okay. Ja. Ja, men då vet jag vilken nivå det ligger på. Och du har redan slagit fast, du drillar dina barn internat hårt i allt.
Nej.
Jag har tänkt på det om man får barn någon gång. Vissa drillar de ju just i så här fotbollsgrejen sådär. Men tänk att du drillar dem corporate från start. Ja, att barnen är corporate från start liksom.
Mardröm.
Ja, lite stela kanske.
Ja.
Jag vet inte vad det betyder. Men vilken var din senaste googling?
Googling. Det kan jag ju kolla här lite snabbt.
Som vi hade Nanne hade googlat busstider så.
Jag har googlat bokrean 2020.
Åh, ja. Bra! Fan, det gillar man ju.
Ja.
Den drog igång här om dagen här.
Ja, för igår. Ja,
exakt.
Vad väntas för bokinköp?
Nej, men jag jag kollade ju runt lite såklart så att jag, för det första så jag gillar ju rätt så ganska många olika sorters böcker i sig, men deckare är ju en, och då läste jag om att liksom Agatha Christies Dolken i Tunis eller något sånt där, den ska man läsa, och då tänker jag, den ska jag ha. Ja. Och sen så ville jag läsa nu Stig Larsson som Olof Palme.
Ja, just det. Den är på ren.
Ja, den vill jag gärna titta på.
Bra.
Och fan, jag skrev ner det också vilka jag skulle ha.
Bra. Det här är fan poddens första boktips.
Ja, det gillar jag. Äntligen. Man behöver åka till Kalmar för att få boktips. Jag visste det alltså.
Det är fullt rimligt ändå.
Ja, för fan. Det är ju helt logiskt.
Dolken i Tunis, nyckeln till Palmemordet, korta svar på svåra frågor med Stephen Hawking är också intresserad av.
Ja.
Ja, det är lite så här fakta som jag känner att...
Men Stiglad, den där vet jag finns. På rean. Så att den är ju...
Det var förmodligen det jag såg också när jag googlade.
Ja, bra. Ja.
Hur är omklädningsrummet sådär annars? Är det mycket boksnack eller är det...
Nej, det är det inte. Nej, det är inte. Som vanligt, ja.
Nej, men för vi, jag såg
man blir kallad professor bara man har en bok med sig.
Ja, men jag såg en tweet från Jönköping Södras målvakt Frank Pettersson heter han, va? Och då skrev han så här, ja, men vi spelade Ted Gärdestad i omklädningsrummet innan match, så var det en ung kille som frågade vilken Drake-låt det var.
Ja, men det är lite samma stuk här. Jag kommer ihåg vi spelade, Rasmus och jag brukar ju testa lite så här ibland. Va? Bara för att vi spelade någon Beatles-låt liksom. Så det är ju, hälften vet ju inte vilka Beatles är. Det är ju
alarmerande.
Ja, alltså, men det är det.
Får man fan det. Kliva in alltså.
Ja, och sen gick vi över till YouTube då. Och då är det också så här, ja men det, någon låt känner någon igen. Och sen så kommer man ju nästan så här, ja men ABBA då. Ja, det är ju några som känner till ABBA, men det är så långt ifrån allmän
gangsterhiphop.
Ja, det är mycket gangsterhiphop.
Men om vi vänder på det då, hur är du på den? Är du ju anpassningsbar?
Jag kan ju några Drake-låtar liksom, ja. Men nej, jag är dålig på det. Ja. Jag känner igen låtarna, men jag skulle aldrig kunna veta vem det var.
Ja, för det är intressant det där. Kim Källström i sitt sommarprat pratade ju om omklädningsrum, hur det hade förändrats. Så han i slutet av sin landslagskarriär nästan sa det, men så här, att det här är inte mitt omklädningsrum längre. Och det ska inte vara det. Han hade förändrats liksom. Och, ja, känner du samma sak där? Eller?
Absolut. Ja. Det känner jag verkligen igen mig. Det är liksom det som är normen i omklädningsrummet. Det är ju inte liksom, det är ju för de 20-åringarna som är där nästan. Vi får bidra med att se till att det är hyfs och ordning och reda. Liksom.
Ja, böteschef var du, såg vi.
Jag driver inte in böterna. Jag har ordning på ekonomin.
Okay. Det är ju samma sak.
Ja, nej, jag är alldeles för snäll för att driva in böterna. Det får de tjafs om.
Ska vi gå igenom? För vi har ju...
Vem är indrivare då?
Det är Zach Bikidis är väl den som ligger närmst där. Och...
Det är ingen konst. Indrivaren.
Vi kan väl
säga... Bra smeknamn då. Ja. Det kommer ju hänga med hela året.
Den jäveln aktar man ju på träning. Vi kan ju säga att vi gick ju en vandring här då runt arenan. Var vi nere i omklädningsrummet och det är ett ganska avancerat bötesystem ni har. Det är ju någon jävla, du vet, något hjul som man snurrar på för att få vilket straff man får.
Har du fått tagit på kyrklingdräkten?
Nej.
Inte?
Han tar väl lite hand i ordning. Men då fanns det var inte bara så här för sen, utan det var 5-6-7 punkter tror jag som man skulle kunna få börja snurra på hjulet på.
Ja.
Skräpa ner böter och det var någonting, lämna inte kvar.
Nej, material på golvet när de ska... Man går hem så de ska kunna städa. Material ute på planen. Det gemensamma materialet liksom. Det gemensamma materialet som tillhör en själv. Om du förstår vad jag menar.
Okay.
Kläder och sånt liksom. Glömmer man det så får man snurra.
Ja.
Och sen mobiltelefonerna har vi lite böter på nu.
Ja.
Och det har blivit jädra trevligt omklädningsrum sen vi tog bort dem, om jag ska vara ärlig.
Ja, bra. Och då är det ju så då, bara för att avsluta den, att man snurrar och så får man ett straff beroende på vad du snurrar på. Och det är olika typer av straff. Det är kycklingdäck bland annat.
Yes, det får man köra uppvärmningen med. Ja. Sen tycker Nanne att det blir för... Det, ja, precis. Det tar över fokus för mycket. Ja. Och det köper jag.
Vem har fått den i år?
Många.
Ja, det är riktigt.
Ja. Här vill man göra video på. Ja.
Det finns det nog någonstans.
Ja.
Det
måste
tror jag.
Vi leta fram.
Nej, men det är många som har haft den. Det känns som den som blev liksom folk får mest.
Ja.
Ja, jag såg själva listan där inne, såg ni också vem som skulle ha kycklingdräkten i tur, va, om man tittar efter namnet.
Nej,
det gjorde ni inte.
Nej, det missade vi. Shit också.
Det får ni få ta en bild på det
sen. Ja, vi får smyga ner igen sen. Vad lyssnar du helst på när du tränar? Har du någon?
Alltså jag lyssnar ju helst på jag lyssnar på glad musik. Det känner jag.
Vad är det för något?
Nej, men jag som nu, jag blev svinglad när The Ark skulle göra återturné liksom.
Ja,
så köpte jag biljetter direkt. Sån musik som är liksom, man blir bara glad av det.
Ja.
Det kan jag lyssna på.
Ja. Ja.
Det är ingen så Iron Maiden i gymmet?
Nej.
Nej.
Det är långt ifrån Iron Maiden.
Okej, men om vi då liksom placerat dig på den här ordning och reda skalan så måste du ändå då, vad unnar du dig då?
Alltså, fan vad tråkigt, jag undrar mig fan ingenting.
Är det sant?
Jo, någonting gör det ju.
Ja, det gör jag ju.
Ja.
Om Per Karlsson
är AIK. Bokrean är ju
unnar sig. Ja.
Ja, det gör jag ju. Och jag undrar mig...
Men inte till fullpris. Det undrar du inte.
Nej! Jag ordnar ju reda på ekonomin. Nej. Nej, det är klart man inte ska köpa saker på fullpris. Det är onödigt. Nej.
Småländskt.
Nej, sen så jag är fast i det Mario Kart på telefonen nu också. Det så det är unga över mig att spela lite.
Vad är det för någonting? Också.
Ja, gör det.
Ja. Vad är det? Ja, det är kul.
Ja, det är skit. Det är vanliga Mario Kart. Jag har aldrig spelat Mario Kart.
Jo, men då har du laddat ner 64. Den här. Jag har inte tagit...
Det här tittar jag spela till och med här.
Jag har inte tagit versionen som kostar pengar.
Nej, inte jag heller.
Nej, det har du inte undrat dig. Nej, det var ju 59 spänn såg jag.
Ja, men det nej, börjar man lägga pengar på sånt så.
Men är kan man tävla mot varandra?
Ja, man kan det nu tror jag.
Så vi kommer kunna lägga till varandra så ja. Någon sen kväll kommer vi ja. Kunna köra Mario Kart. Det älskar jag.
Men du är inte sån där som kammar matt fram sen innan du går och lägger.
Nej. Långt ifrån. Långt ifrån.
Ja, men, jag bara
men du har ju varit proffs länge. Mm. Har du liksom har du skapat dig en buffert för livet eller hur har du liksom har du alltid varit ekonomisk eller har du varit den som Sebastian Larsson, vi var hemma hos honom i Eskilstuna och berättade att jag har köpt en Gucci-kostym en gång som jag aldrig ens hade på mig. Liksom. Sådär.
Nej, jag har ju köpt, som sagt, man hamnar ju lite i det när man är ute. Det är ju tyvärr så kan jag ju känna att det blir ju en annan grej. Om alla har en Rolex-klocka, det är fan klart att jag ska ha en Rolex-klocka också. Mm. Det är ju lite så. Även om jag egentligen så tycker jag, vad fan ska jag med den till?
De går då emot upp i värde.
Ja, det gör de. Ja. Den har artat sig bra den, faktiskt. Ja, det tror inte ens den är. Det är en så här lång väntelista på den med nu. Så det skulle jag kunna sälja rätt på. Nej, men jag vet inte ens vad frågan var längre. Men jag ska vara ärlig.
Ta nästa då. Ja. Vad håller dig vaken om natten?
Inte mycket, faktiskt.
Skönt.
Jag har inte mycket att klaga på egentligen.
Vad skärmdumpade du senast?
En beskrivning till någon annans barns förskola som jag skulle hämta.
Ja, en klassiker.
Alltså Agardius barn skulle jag hämta på förskolan. Så, ja.
Det är otrolig pappaklassiker.
Ja.
Ditt bästa lifehack?
Jag vet inte ens vad lifehack är.
Exakt, äntligen! För jag visste inte heller igår budskatta på redaktionen. Här har du en tid som inte visste.
Berätta vad du svarade.
Jag misstänker att det är för att förenkla livet på något sätt.
Ja. Ja, husmorstips heter det för.
Aha.
Att kissa i handfatet var mitt svar. Det var ju fel. Jo,
det är sjukaste.
Ja, men en enkel grej. Det var ju när jag på 90-talet där, så det är länge sedan. Men då var det. Men vad är din?
För att vadå?
Nej, men det är om du var ute, men jag var ute mycket på den tiden på krogar.
Kan du tvätta händerna samtidigt eller?
Nej, du vill ju inte närma dig offentliga toalett utan du kissar i handfatet. Det gör renare och fräschare och sen går du därifrån.
Ja, men sån är jag med. Flygplatser ska aldrig gå på toaletten, tänkte jag. Nej, då får man... Det är så
men det är ju skillnad att ställa sig och kissa i handfatet.
Ja, nej, det skulle jag inte göra. Nej, då finns ju urinor och sånt nu för tiden. Ja.
Men har du någon sån här husmorstips liksom som är...
Nej, det har jag verkligen inte. Nej.
Vad händer efter döden?
På något vis så... intalar jag mig själv att det är någonting trevligt som händer. Jag tror ju ändå, när man har läst de här om hans stridspiloten som återföds och kom ihåg sitt förra liv, så vill man ju liksom tro att det är ett liv till som kommer efter.
Är du religiös på något sätt?
Nej, inte alls.
Andlig då eller något sånt där?
Nej, det skulle jag inte heller påstå. Men,
vad är det som får dig att tro att det är så då?
Nej, men jag har ju svårt att se att vår själ bara ska försvinna. Att det känns ju som att den kommer finnas vidare sen i någon annan form. Det tror jag är hos någonting annat kanske. Men jag tror inte att vi... Kroppen kommer dö, men själen kommer finnas någonstans. Det är jag övertygad om. Mm.
När grät du senast?
När min son kom hem från Gran Canaria häromdagen och var 2 dygn försenad. Mm. Han varit med mormor och morfar och så kom han hem och var helt förstörd. Och då när man fick en kram då så grät man lite. Mm.
Vad är det finaste någon sagt till dig?
Jag kommer bara ihåg det dåliga folk säger till mig. Det känns som det...
Den känner man igen.
Ja.
Har du något så här fotbollsrelaterat? Liksom, någon av de yngre som ser hur du gör och som säger det där gjorde du bra?
Nej, men jag skulle ju säga att senast nu så har ju, när vi satt åt lunch så har ju Alexander Ahl att han liksom... Fastän, det, den jargongen, vad ska man säga, kulturen som liksom du och Rasmus har skapat i det här omklädningsrummet, den är jävligt skön.
Ja, ja. Och det här var 20 minuter sedan.
Ja,
ja exakt.
Ja.
Underbart, bra. Ja. Vad är det närmaste du har kommit att dö?
Ja, det vet jag egentligen inte. Nej. Men det, nej, inte, jag har inte varit nära någon gång, det kan jag inte tro. Jag har kört av vägen med en bil en gång, men då liksom, det händer ju inte så mycket.
Mm. Fast det är väl ändå, kan ju hända någonting då.
Ja, men det hände liksom ingenting, inte ens bilen skadade sig, så fan.
Var det ditt fel eller var det halkan?
Nej, det
eller?
Var halkan. Ja. Fan, på julafton var det till och med. Ja.
Den är stökig.
Ja, precis, träffat då min blivande fru då, om man säger. Och skulle åka en sväng och hälsa på julafton. Körde i diket, kom knappt därifrån, så här, mitt ute i skogen, ingen täckning på telefonen eller någonting, så det var ju bara tur att jag fick tag i någon till slut.
Vill du ha mer kaffe eller? Jag tänkte hämta.
Nej,
jag
har.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bara veckor kvar nu till Allsvenskan drar igång. Snart är det dags.
Fy fan vad härligt det kommer bli. Nu mår man.
Ja, nu mår man ju nästan som allra bäst när det bara är veckor kvar. Vintern har varit lång. Och så är det ju när man spelar motsats mot toppfotbollen. Men det är ju det som är charmen med Allsvenskan också.
Ja, du sitter och svamlar lite. Det här är ett Leo Vegas sponsorsinlägg, Biro. Ja, pratar Allsvenskan.
Ja, okej. Men får man inte drömma sig bort lite då? Det jag i alla fall tänkte komma till, det är att Leo Vegas är ju inte bara så här, du vet, gapigt tjo och kim. Och inte bara kunglig spänning i kasinovärlden. De har ju nämligen också betting. Toppfotboll, betting. Allsvenskan, betting. Fattar du nu kopplingen?
Nu börjar jag faktiskt fatta. Ja. Jag är på banan.
Det är glädjande.
För Leo Vegas har ju... Det är mycket roulette och det är blackjack och det är slots och allt sådär. Men det är ju betting.
Ja.
Och inte bara på fotboll. Du är inne och snurrar på Allsvenskan och toppfotbollen. Men jag är blivit tennisintresserad.
Ja, bara en sån sak.
Ishockey. De har ju rubbet.
Ja. Man kan betta på det mesta där. Och så har de ju regler dessutom, eller hur? Det gillar man ju. Regler gillar man ju när man blir äldre.
Vem gillar regler mest här, tror du, Biro?
Ja, det är du.
Ja. Då ska jag ta och förklara för dig.
Ja, gör det.
Hur det är. Nej, men du måste ju vara 18, det är du. Och sen ska du också spela för pengar du har över. Det är viktigt. Har du problem med spelare, med spelandet, så ska du söka dig till stödlinjen. Känner att en kompis har det, hjälp dem att söka dig till stödlinjen. Det är otroligt viktigt. Och sen vill jag bara avsluta med att säga stort tack Leo Vegas för att ni gör den här podden möjlig.
Karriärsegmentet går vi in i.
Tycker att du ska ta den här sista måltiden grejen. Jag gillar matsnacket. Ja. Det gör Henke också.
Ja, okay. Vilken är din favoritingrediens?
Nej. Det är alls den här frågan. Vad skulle du beställa för måltid om du satt på death row?
Sorry.
För death row.
Ja.
Svag för spaghetti och köttfärssås. Jag måste säga det.
Är du bra på att laga den?
Jag tycker det. Ja. Alltså, fråga dig om andra tycker.
Vi tar
den. Berätta nu.
Mygga av den gamla köttfärssås. Berätta nu, hur gör du din köttfärssås?
Exakt, nu är det viktigt det här.
Tomatpuré. Ja, köttfärs såklart. Alltid blandfärs faktiskt. Ketchup. Inte så mycket, men lite. Och någon annan form av tomater, kanske krossade tomater eller någonting. Och sen alltid en halv vitlöksost.
Och en vad för något?
En halv vitlöksost. Du vet sån här, fan heter de?
Bonjour.
Ja, typ sån här.
Ah, sån ja. Mjuk.
Mjukost, okay. Som man slänger i. Och sen en skvätt mjölk eller någonting. Jag brukar inte ha mjöl eftersom det är lite glutenallergiker och sånt. Men det är många som har det annars då. Mm.
En bit ifrån originalet kan man väl säga.
Det är rätt så långt ifrån originalet. Ja, men den är god, den är god.
Den är närmare Mike Semas som hade den tidigare köttfärssåsen i den här podden då. Då hade han sweet chili och massor med grejer i sådär.
Nej,
det var katastrof. Ja. Det var det.
Och sen kryddor givetvis lite allt möjligt också. Ja. Mm. Mycket salt.
Som aldrig italienare måste man kliva in och alltså ketchup.
Ja.
Den är ju, men...
Du reagerar inte på bonjourosten.
Den måste ju vara god för, den är så sjuk att ha den i. Och en annan anledning till att man har den i, det är för att man hittat någonting som är jävligt bra.
Ja.
Och ingen annan har, för jag har aldrig hört innan. Nej. Det måste bli en väldigt god sås.
Ja, det blir, jag tycker det.
Ja, exakt. Ja,
men sen... Det är ingen köttfärssås, men en jättegod pastasås.
Nej, det är ju en köttfärssås. Så det är ju köttfärs i.
Karriärsegmentet då, om vi går in i det, så kan vi ju börja med, du kommer till Falkenberg i Superettan från Nybro från början, va?
Ja.
Sen värvas du då, om vi, till Kalmar inför säsongen 2006. Och då spelade brorsan Rasmus redan där. Året efter värvades även David till Kalmar. Och ni var då tre bröder Elm i Kalmar FF.
Mm.
Och den 9 april 2007 spelade ni alla tre bröder i samma lag, samma allsvenska match. Vad minns du av den matchen tillfället?
Jag vet inte. Nej, det kommer jag inte ihåg. Just den matchen kommer jag inte ihåg. Den har väl fallit in lite i alla andra matcher. Vi spelade tillsammans.
Svag fråga.
Jag vet inte vilka vi mötte ens, om jag ska väl.
Men det här med att ha tre bröder i samma lag, liksom, det finns ju såklart en hemkomststyrka. Fanns det någonting annat också? Hur var det, liksom?
Nej, det var, jag skulle säga så här, för våra, både för våra karriärer och sådana personer vi är, som är lite försiktiga ändå, så har det gynnat oss väldigt mycket. Det är klart, blir det tre bröder, folk snackar ju om en. Folk snackar om oss. Sen så givetvis presterade vi ganska bra, men utan att vi var tre så hade det inte alls fått samma genomslagskraft, det tror jag inte. Det är ju givetvis en trygghet att ha sina två bröder som man har spelat fotboll med hela sitt liv i samma lag.
Och du säger i början av det här svaret att, just med tanke på att ni är lite försiktiga, tror jag du uttryckte det, liksom, att ni är som personer, människor, lite sådär, att har ni hjälpt varandra att bryta igenom det, eller hur har det funkat?
Liksom? Ja, men man har alltid haft en, som jag sa också, haft tryggheten i varandra. Man har kunnat vara försiktig tillsammans.
Ja.
Ja,
det är fint ju.
Ja.
Senare det år 2007 är ni med och tar Kalmar till den bästa placeringen i Allsvenskan sedan 85, va? Du har ju svann SM-guld. Slog ut Kalmar förut i någon semifinalspelare, tror jag. Sen vinner ni Svenska Cupen 2007 efter seger mot IFK Göteborg med 3-0. Två mål av Santino och Patrik Ingelsten. Kalmars första titel på 10 år då. Seger på hemmaplan också. Jag vet att Blåvitt var arga och sura över tidsplaceringen av den där matchen eller sånt där. Och Nanne sa, det spelar ingen roll när ni hade spelat, den väl vunnit ändå. Hur var det att vinna den grejen där och då? Liksom?
Nej, det var stort. Det var ju det första man hade vunnit liksom på riktigt själv också. Mm. Och det kändes som att det var bara en tidsfråga innan vi skulle vinna någonting. Och göra det också tillsammans med David och Rasmus, det var ju skitstort. Det var en bra fest.
Ja. Sen så är det ju...
Kan vi inte gräva djup på det i festen?
Ja, absolut. Var festade man 07 man med ett cupguld, om vi började?
Ja, men vi var nog lite överallt, om jag ska vara ärlig. Kalmar är litet. Man,
knapphopping.
Lite så för de två som finns.
Ja.
Men fram och tillbaka bara.
Ja, det var mycket... Nu vet inte jag hur mycket ni kan om Kalmar, men det var ju vid slottet, det heter Parkemina nu för tiden, Byttan hette det då. Där var vi en hel del.
Ja. En hel del?
Det hände.
Ja, okay.
Ja.
Kunde man liksom gå ut och vara allsvensk fotbollsspelare mycket? Så gick det här i Kalmar på det sättet?
Ja, det är klart det gör. Sen får man ju ibland ta konsekvenserna av det. Ja. Men jag säger lite som Mourinho där. Jag tycker det, fan, de som går ut när vi har förlorat, det är fan, det är starkt. Det är inte svårt att gå ut när man har vunnit. Då kan alla gå ut och få ryggdunk överallt. Men de som går ut när man förlorar, det gillar jag.
Mm. Hur var brassarna då?
På att gå ut?
Ja,
nej, de är alltid rätt starka på just den biten. Så är det ju faktiskt. Va? De är också, jobbar mycket under radarn. De gör inte så mycket väsen av sig, men ändå så... Så är de överallt och ingenstans. Ja.
Men det går 5-10 år sedan så börjar det ploppa upp stories.
Ja, lite så.
Ja, så är det. Ja. Men där och då så är det, ja, men det är ganska lugnt för de presterar på plan. Men sen, i efterhand. Ja. Då...
Och barn!
Ja, lite det också. Ja.
Vilka har liksom satt starkast avtryck på dig? Av brassarna du har spelat med?
Nej, Cesar absolut. Han spelade jag mest med. Och han var ju ostoppbar där under 2 år nästan. Och sen Ari såklart, en som person också, liksom alltid glad, alltid mycket energi, försökte alltid sprida glad energi till alla andra, och sen en fantastisk fotbollsspelare. Så de två måste jag väl säga, om man tänker på den tiden. Sen som fotbollsspelare även Ismael som var här, som är en fantastiskt bra fotbollsspelare. Som om han hade hamnat på ett annat ställe än i Grosny så hade han varit lite mer känd.
Vidare sen från 07-08 så är det ditt ansvarsområde växer ju tack med tiden. Anne ger dig allt mer utrymme och ansvar. Du tar det utrymmet och det ansvaret också. Och inför säsongen 2008 så utnämner experterna er till favoritet i SM-guldet. Något som Anne ihärdigt utåt går ut och försöker tona ner och säga det där stämmer ju inte. Men hur var det inåt i gruppen då? För hos oss har han ju suttit och pratat om att nej, men jag bestämde mig 2002 när jag gick en utbildning, en mental coachning, att vi kommer kunna vinna SM-guld med Kalmar. Alltså hur var tonen in i gruppen under 07-08 inför 08-säsongen?
Nej, men det gick ju inte att slå i underläge längre. Det är som hela tiden som det har varit 2004, 2005 och 2006 liksom, så efter 2007 så gick det verkligen inte att slå i underläge. Och vi var favorittippade med all rätt, tror jag. Jag tror vi vann alla träningsmatcher vi spelade. Och gjorde en massa mål. Så att jag tycker att det är klart det ändrades från att vara att slå underläge till att fasen, nu ska vi vinna varenda match. Och det, liksom, det kan vi göra. På något vis så hamnade vi bara där. Och det, jag tycker ändå att så som vi var då så var det nästan givet att fan, den här matchen vinner vi. Ja, liksom det, som alla snackar om, man hamnar i det där bara att fan, det här kommer vi vinna, det kommer lösa sig. Mm. Så att det är klart det ändrades ju mycket, själva mentaliteten och kulturen under de åren.
Och du är ju grym där, du slaktar ju Allsvenskan 2008 med 15 mål och 7 ass. Du är ju,
spelar
du
alla matcher också?
Ja. Ja, men jag har sällan varit skadad. Jag har spelat mycket matcher genom hela karriären. Mm.
Men fattar du där och då hur bra det var? Eller är det i efterhand man tänker, fan jag var bra?
Alltså,
var
nej, då tänker man inte. Det är klart man fattar det i och för sig. Att, fast det här känns ju jäkligt bra.
Men från ett mittfält då också?
Ja.
Ja. Det är ju typ Källström-siffror.
Ja. Och det, nej, det är klart man tänker ju inte på det så. Man är ju den människan man är. Man tänker säkert på om man gjorde fel istället. Men nej, men sen när jag blev utsedd till årets mittfältare på fotbollsskalan där, så då inser man ju att fasen, särskilt nu i efterhand, att det var ju jädra bra prestation alltså.
Ja, det är det minsta man kan säga.
Ja.
Ni mötte Halmstad i sista omgången där. Mm. Ett kryss räcker, och så är det tidigare Halmstad-spelaren Potter Ingesten som gör 2-2 i slutminuterna där. Mm. Och så vinner då Kalmar sitt första SM-guld någonsin i historien. Går det att beskriva den känslan, och så knyter inte det var inne på innan, njuter du? Eller är det bara lättnad, eller är det liksom, okej, fan nu är det 4 månader till försäsong?
Tidigt på Örjans Vall i Halmstad eftermiddags. 5000 Kalmar supportras på plats och 1-0 redan efter det här fina samarbetet mellan Patrik Ingelsten och målskytten Sobra Lense. Det var en klassspelare som fixade 2-2-målet. Patrik Ingelsten. Han vann 2 dueller och sköt 2-2. Kalmar FF vinner SM-guldet och Ingelsten vinner skytteligan. Det här var hans 19:e mål.
Högsta lägsta nivå. Jag har aldrig förlorat med mer än ett mål den här säsongen. Det klart mest hotande passningsspelet i Allsvenskan. Därmed har vi också gjort flest mål. Och att ett jädra bra kollektiv.
Nej, den första reaktionen är ju lättnad. För vi har ju haft allt att förlora liksom ett tag där vi har lett ganska länge. Men sen 2-3 timmar senare så är det ju ren njutning. Jag vet att jag fick hjärnskakning i den matchen också. Men det sket man ju i lite. Och liksom bussresan hem var helt fantastisk. Det fortfarande fick med oss en kamera från Expressen, tror jag. Den har inte återfunnen än, tror jag inte.
Kanske jag ska vara nöjd och glad över.
Ja, nej då. Sen, nej, men det var ju lite som den där La Manga-filmen som kom ut. Det, liksom, det tror jag inte hade stört dem som spelade i Kalmar FF just då. Då hade alla bara tyckt, fan vad kul.
Ja, imagebyggande.
Ja, lite så. Och sen kvällen och när vi kom tillbaka och det mottagandet vi fick, och vi liksom, i princip hela Kalmar stod på torget och liksom klappade in oss. Det är klart man kunde njuta då. Mm.
Ingelsten vinner skytteligan då 19 och du kommer som sagt tvåa då som mittfältare med 15 mål. Kan du beskriva den kemin som ni hade, ni två, men också i laget under den här? Vad var det som gjorde det här liksom, att det funkade så jävla bra i kemin inom laget?
Ja, men vi hade för det första så har jag tänkt på det rätt många gånger. Vi hade väldigt många intelligenta spelare. Och alla hade sina arbetsuppgifter klara och alla visste vad de var bra på. Och då blir det ganska enkelt att spela fotboll, för vi krånglar inte till det ofta. Vi spelade inte nerifrån liksom. Vi skickade upp bollen på David som stod där liksom och var stark som fan. Och sen så sprang vi runt omkring honom. Och det är klart, det är inte lätt att försvara sig mot folk som springer överallt hela tiden. Så att jag liksom, vi hade tränat ihop och spelat ihop under, ja, många under flera år. Men med den spetsen så hade vi haft hela året innan på oss och spetsa till det extra. Och jag tycker att den kemin som var då, det är liksom det bästa jag har upplevt. Det, liksom, det passade verkligen som handen i handsken, alla på de positioner de var på.
Hur mycket var det liksom att Nanne hade skaffat en verktygslåda och liksom ett spelsätt, och hur mycket var det ni spelare i friheten och kreativiteten som gjorde att ni var så bra liksom?
Nej, jag måste säga att det är mycket Nannes förtjänst. Det kommer ni se på hans resultat som han har gjort på många klubbar liksom. Han inser vad som krävs för att man ska vinna fotbollsmatcher. Och då har han haft så lång tid på sig att sätta sitt och ta in de spelarna han behövde för att kunna spela på sitt sätt. Så att jag tror att mycket av det ska tillskrivas Nanne.
Han är otroligt bra på att ta ner det där, sin egen betydelse. Vi satt med han i 90 minuter nu. Det var som att han gjorde inte så mycket själv. Han liksom födde en framtidstro åt alla, och sen var det alla andra som löste det liksom.
Ja, men det är jag också bra på. Att veta liksom att, ja, att kunna springa mycket, det är bra självförtroende liksom. Det säger han alltid. Nu kan vi springa mycket, då är det klart ni har bra självförtroende då. Och liksom, och har man bra självförtroende så helt plötsligt så funkar saker som inte funkar innan. Han är nog bra på att lura oss, det tror jag.
Ni hade ju också många profiler i laget, måste man ändå säga så här i efterhand. Vasto där bak och Bagan och Jocke Lansler väl också. Mm. Och sen Rydström såklart, och sen bröderna Elm, Ingelsten.
Och alla brassar.
Ja, alla brassar. Alltså det var ju helt galet egentligen om man tittar på det nu, liksom 12 år senare.
Nej, vi hade ju en väldigt bra trupp.
Ja.
Jag kommer ihåg det, vi hade ju Sobra Länser på bänken nästan varenda match. Han är en fantastiskt bra fotbollsspelare. Abiola Dauda som gjort nästan mest mål i Kalmars historia liksom, kom också det året och gjorde bra ifrån sig varenda gång han spelade. Och sen Bagan spelade liksom sporadiskt. Vi hade spelat ofta med Lindberg och Lans som backar. Och sen kom ju Emin mitt på sommaren och tillförde någonting extra också. Han kunde springa outtröttligt där på kanten upp och ner hela tiden. Så att, nej, jag skulle säga att det största med de profilerna var ändå att alla var liksom jävligt kloka, även om alla var konstiga på sitt sätt, så är det ju var det någon smartness som gjorde att vi förstod varandra.
Hur konstig var Rydström då?
Ja, men han är fortfarande konstig. så är det ju.
Det blir att jobba med honom.
Ja, jag vet.
Han är ju konstig. Så det är ju inget konstigt.
Nej, och Henke och jag, nu har vi inte pratat för länge, men vi pratar regelbundet annars.
Ja. Men hur mycket surrar han på plan liksom? Var det,
nej, men det var ju konstant. Det var ju varenda sekund.
Ja.
Ja.
Det är jätteroligt, för när man ser klipp med honom i Kalmar, alltså du vet, det finns en del man kan gå in och kolla även när det inte liksom är i matchsituation och bollen. Han pratar hela tiden, även om inte någon i närheten pratar. Han pratar hela tiden, fast ingen hör liksom. Mm.
Nej, men jag tror att det är för att han blev bättre själv. Så är det ju. Mm. För att om han inte pratar så blir han introvert, och då finns han inte enligt honom själv, tror jag. Så att jag tror att det betyder jättemycket bara för att han skulle vara bra.
Mm. Du är mittfältare, 15 mål, 7 assist, ni vinner guld, ditt kontrakt är på väg ut. Då måste det ha funnits ett gäng klubbar som...
Grejen var ju att när kontraktet var på väg att gå ut så hade jag gjort 3 mål, tror jag, på våren. Ja, och jag gjorde 14 mål på hemmaplan, tror jag, utav de 15. Mm. Så att det var inte så mycket på sommaren. Även om jag hade spelat bra så var det inte så här, jag hade inte så mycket poäng. Sen efter jag skrev på för Heerenveen så bara gjorde jag i mål hela tiden. Mm. Och sen har jag ju hört i efterhand att det var liksom massa klubbar intresserade, men som var så här lite så. Men Jag kommer ihåg att på kansliet på Fredskans, efter jag hade skrivit på för hem, så sa Nanne till mig: ja, du skulle haft lite mer is i magen.
Ja, tack för det.
Ja, men det, så vet jag ju, då liksom var ju, det satte ju ändå sina spår. Jag vet ju att Manchester City liksom var intresserade, och liksom, då var ju inte de på toppen. Liksom, men det, så det, om jag hade väntat så hade, då vet jag ju inte om jag hade presterat så bra som jag hade gjort, men om jag hade väntat så hade det nog funnits en hel del.
Men så City var och kollade på dig under tid efter du hade skrivit på, innan de visste att du hade skrivit på, de var kolla, eller
hade jag vet ju inte exakt hur det låg till. Det är vad jag har hört efteråt i princip, att de gärna ville ha mig. Men det var ju som sagt, då hade jag ju redan bestämt mig, antar jag.
Mm. Du är framgångsrik direkt i Holland också, ni vinner kuppen där.
Mm. Det var stort. Nej, det var stort. Ja. De har aldrig vunnit, jag har fortfarande inte vunnit mer, nej, än det. Så att det var ju, alltså det var ju mega stort alltså. Mm. Det var ju bengaler och facklor hela vägen från Rotterdam hem till Heerenveen, liksom i 20 mil. Vi där blev vi också mottagna på ja, det är ingen stad ens, man kan säga att det är lite, var en liten gräsplätt jämte arenan, det var alltså hur mycket folk som helst. Så man liksom såg inte byggnaderna bakom knappt liksom. Så
det var bättre tryck än i byttan.
Ja, det var det. Det var det. Men sen så vet jag att jag fick avvika tidigt. Jag fick dopingprov efter finalen. Så jag sitter där, vet du, och vill inget hellre än åka med bussen hem. Så liksom, ja, så säger de, ja, du får ta en bil hem själv. Och jag bara, nej, aldrig i livet. Började dricka öl då, snabbt som fan.
Ja, riktigt.
Ja. Och så klarar jag doping och kissa tillräcklig mängd. Och sen bussen hem, bara ont i magen så in i helvete. Och då efter vi har varit på scenen liksom, så mådde jag så dåligt så jag fick gå hem och lägga mig. Så det var jävligt segt.
Okej, fan, ja. Bakom kulisserna på det glamorösa proffslivet.
Ja, så får man dricka öl för att klara ett dopingtest för att hinna med bussen.
Ja. Ja. Och så mår man så dåligt så man får gå hem och lägga sig tidigt.
Ja. Ja.
Pensionärspoängen bara, du undrar.
Ja.
Men här har du då 2007 cupguld med Kalmar, första, och 2008 första SM-guldet någonsin med Kalmar. Året efter då proffs vinner kuppen för första och enda gången för dem här. Det är tre jävla grymma år du har där alltså.
Mm. Ja, det är så här i efterhand.
Är det landslaget här också?
Jag blev uttagen till landslaget 2008 första gången där på sommaren.
Ja.
Ja.
Hur var det liksom? Hur var konkurrensen, tyckte du?
Nej, det är också sånt man tänker. Det är, man aldrig ska bli uttagen till nästan, för det är någonting för de som är riktigt bra liksom.
Mm. Är ju du?
Ja, men,
ja. Ja, men då var ju det. Ja. Och det är klart, då var jag stolt som fasen. Och jag kommer ihåg mamma kom och köpt prinsesstårta och grejer liksom. Så här, nu ska vi fira med tårta. Så tittade vi på någon match med Helsingborg och jag vet inte vad. Jag kommer ihåg det ändå som det var igår. Och sen efter den matchen så skrev ju David på den här bloggen att Henke Larsson får så jädra mycket fördelar med allting. Och sen ska jag träffa Henke Larsson dagen efter. Ja.
Han gjorde också missen, vem som var vem av bröderna, eller?
Nej, men så, då var man ju nervös. Men liksom, Henke var ju, han var ju, så är han ju väldigt trevlig måste jag säga. För då kom han liksom, ah, fan, det är skitsamma, ja, det, är liksom, det är ingenting med det. Och det är det första han säger, för då slipper jag liksom oroa mig. Så det var jävligt schysst av honom, ska jag känna sig efterhand. Men sen typ på kvällen när vi ska åka ner och äta så hamnar jag i hissen med Henke, Zlatan, Berang och någon till. Och då säger ju Zlatan till Henke, fan, känner du hans brorsa eller? Då var man ju också, vad fan? Då tänker man,
så han hade också koll på att din brorsa hade
skrivit? Ja, det blev ju stort ju. Ja, det var ju alla jävla kvällstidningar.
Men en grej jag tänker på när det gäller dig då, som den här liksom lite försiktigare du började samtalet med också, du spelade ju då, men som tar som en konkret grej, när du vann cupguld med Kalmar mot Blåvitt, var det ju, tror du, lite drygt 3000 på läktaren eller sånt där. Herrenfren är ju en liten stad med väldigt mycket folk. När du kommer till det här stora sammanhanget, att du lyckas snabbt och direkt i det livet ändå, hur förvånade det, eller var du rädd någon gång inför det äventyret, eller hade du, hur var du då liksom?
Ja, jag kommer ihåg första veckan liksom, jag inte hade något på plats, man tänker, vad fan gör jag här? När man har det så bra hemma så kommer man dit och det är mitt i vintern då, Få en liksom ett lägenhet som är satt själv i och tänkt, vad fan, då ångrar man sig nästan. Men sen så gick ju bra på planen direkt, så det var väl tur det. Och det kanske är något som jag är nästan mest stolt över, att jag klarade av det så pass bra. För att om jag har gjort det nu så vet jag att jag hade klarat det jävligt bra. Men då liksom, som sagt, var jag försiktig. Det var inte så här, jag var inte den som tog någon plats och kom inte in i omklädningsrummet och ställde sig och skriker eller gör något sånt där direkt. Så jag är jävligt stolt över att jag klarade av den situationen så bra faktiskt.
I ett senare tillfälle så kommer ju också din bror Rasmus till Holland då. Och då, jag tror att det är Per Jonsson, agenten, som har sagt till oss att han hade typ massa med klubbar på bordet och så här, väl bara nu var du ska gå någonstans. Och så valde han AZ där då. Hur mycket pratade ni innan om just Holland och sådär? Vad var det som...
Inte särskilt mycket så. Nej. Mer än att han fick ju koll på ligan. Sen hade ju Värmblom gått dit till AZ då. Men... jag vet ju att han var ju liksom och hälsade på Everton i Liverpool och så bara han fick en känsla att det här kommer bara liksom, det skulle vara skit för mig. Träffade Rudi Völler i Leverkusen och liksom, fan, det här känns inte bra. Liksom det är väl det som är fördelen med Holland, att det är likt Sverige, väldigt mycket trevliga människor och liksom det är liksom lite avslappnat på ett annat sätt. Det är inte så... det är svårt att förklara, men känslan är ju att man får ju en bra känsla ofta när man kommer till Holland om man är svensk.
Jag såg lite gamla klipp nu inför vi gjorde det här körschemat till det här, och då såg jag, du pratade ju flytande holländska ganska tidigt, eller?
Ja, det var väl det jag la fokus på rätt så mycket, att lära mig språket. Och det är inte särskilt svårt språk. Det är det inte om man kan lite tyska, lite engelska.
Det kan man inte.
Nej, jag hade läst tyska i skolan i 6 år. Och då är det är en blandning mellan svenska och engelska och tyska. Och då går det ganska lätt. Och sen vet man att alla G uttalas, så är det
bara köra ut efter det.
Ja, lite så.
Men på sommaren 09 kom ju din brorsa ner till Holland då, även om han inte kommit till samma klubb. Så hur var det då? Kändes det liksom, men nu är han ju åtminstone i samma land.
Herenfe var ju jätteintresserad av honom, vet jag ju också. Men då tänkte han, nu ska jag inte gå till Herenfe bara för att vi kan inte vara tillsammans överallt hela tiden. Liksom. Så att, nej, men det kändes ju... kramp i låret, fan!
Åh nej, krampen kommer! Det är nog första gången, tror jag.
Ja.
Jag hade namnet sist.
Göra?
Nej, det är lugnt.
Per Karlsson hade kramp en gång.
Ja, just det. Han satt och ryckte. När vi hade en annan här så ringde telefonen. Det var ju ett Helsingborg-nummer. När vi satt och pratade om Helsingborg.
Men det var inte det. Kameda.
Alltså, hur vet du det?
Såg det, för att det stod.
Okej.
Okay. Det var det stod eller?
Nej, det var ju bara ett Kalmar-nummer.
Ah, så han bara sa att det var sin bara för att
det passade bra in.
Showaren eller?
Showaren
Nanne Westrand. Så jävla mycket bakom
honom. Behöver du stretcha eller?
Nej, nu är det lugnt igen.
Ja. Säker?
Ja.
Det är hårda träningar.
Ja, det är det verkligen. Ja.
Kanske dricka lite vatten, syresätta.
Jag vet inte riktigt vad vi pratar om heller. Nu tappar jag bort
det. Nej, men du var brorsan till Holland där. Han kom dit 09.
Ja, men det är klart, det var ju också en trygghet i sig, både för mig och honom.
När du hörde att Herren var intresserade, men medvetet sa inte till dem att, utan tänkte att vi ska nog kanske inte vara i samma lag just nu.
Nej, jag sa ingenting.
Nej.
Det var han som tänkte det.
Ja.
Jag hade säkert gillat att ha honom där.
Jag har en storebror som under en tid arbetade med ungefär samma sak som jag, eller tvärtom, beroende på hur man ser det. Och vi, när vi växte upp, vi sporrade ju varann. Men vi konkurrerade ju också. Och det ena var väl lättare att tala om än det andra, kanske. Och sen så har det gått liksom upp och ner i den relationen. Hur har er relation fungerat ur det perspektivet? Liksom?
Nej, det har alltid varit konkurrens, såklart. Inte kanske... jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Men Rasmus och jag har känns som vi har haft mindre konkurrens. David som har varit först liksom har tävlat mot allt och alla, det är hans personlighet, men det spelar ingen roll om det var jag eller om det var hans kompis liksom. Det var, skulle han göra skriva 40 ord så skrev han 40 ord så snabbt han bara kunde och skulle vara före alla andra liksom.
Ah, okay.
Ja, det, så där har vi väl, det har väl varit en konkurrens, och det tror jag att framförallt för honom så har det varit jobbigt för honom till. Jag vet också någon gång vi hade någon teknikbana på någon träning och jag var snabbare än honom den gången. Då höll han på tills han nästan gråtande liksom faktiskt slog min tid. Så att det är ju, konkurrens är ju bra på många sätt, för då tar man ju det där, gör man ju ofta det där lilla extra, men Jag skulle säga att vi har haft mer nytta av varandra och sporrat varandra än konkurrensen, mm. även om den har funnits där hela tiden.
Man ser till igen liksom positionsmässigt, så var ju ändå du och Rasmus på ett mittfält och han var anfallare liksom. Var det jobbigt så någon gång att så här, man skulle välja, eller var det alltid att ni kunde spela ihop? Eller?
Nej, men 2006 när jag kom till Kalmar så var det ju meningen liksom att Rasmus skulle spela. Han hade gjort bra i Royal League där i 2005 i slutet, och sen så kom jag och fick spela lite för honom då, och det, jag tror säkert att det var jobbigt, men det är inte heller så här vi har pratat om så. Mm. Nej, men sen dröjde det inte så länge när vi spelade samtidigt båda två heller, så att
Alltså din bror Rasmus då, om vi tar det kort ändå, är en av de bästa spelarna som aldrig nådde liksom de absolut största scenerna, kan man säga. Hur ser du på det? Vi typ pratade om det när vi var på en upptaktsträff någon gång lite kort där, och är det någonting ni pratar om, eller är det bara grejer händer, eller träffas ni och summerar era, liksom, eller hur funkar det?
Nej, men nu fick vi har gjort ett reportage med Offside nu inför uppstarten av Allsvenskan med, och då kom det på tal också lite, och det känns ju som att liksom, jag vet ju att jag tror jag sa det till dig på upptaktsträffen med, att liksom Real Madrid var och kollade på någon på i CSKA på deras träningar, och till slut så var den enda de tyckte var bra var Rasmus. Så det säger ju ändå en hel del, kan man ju tycka. Och jag tror, eller tror, jag är helt övertygad om att om han hade fått vara frisk så hade han kommit betydligt längre än vad han gjorde, om han hade velat.
Jag pratade lite med om Stefano Vecchia i Sirius som skadade. Han har varit skadad i 10 år, sedan han var 15 till han är 25 nu, mer eller mindre. Liksom. Och jag försökte säga, fan är det? Så, jo, visst, det är klart det är jobbigt. Jag kan tänka ibland om jag hade inte. Men å andra sidan kan jag tänka, fan, det hade kunnat vara ännu värre. Så, du måste vrida om huvudet. Liksom. Vilken process gör man för att inte bara tänka att hur man hade kunnat om man, utan tänka att okej, okay, det kunde faktiskt varit ännu värre. Hur får man in huvudet på det?
Nej, men det är ju... Det är inte ofta man börjar tänka nostalgiskt eller börjar tänka bakåt. Mm. Och så att det har man väl lite av sig själv, kan jag känna då. Det är inte ofta jag tänker att tänka om eller tänka om. Det var ju någon gång också efter jag varit i Heerenveen, där man hade kunnat gå till något tyst lag. Jag tänker så här efter, fan, det hade varit roligt att spela där och testa. Men sen så tänker man, fan, jag vet ju varför jag valde att gå till AZ då. Så det blir ofta rätt, så det är inte så att man har tagit något val eller gjort någonting bara för att bara för, eller så ogenomtänkt, men jag tror att Rasmus kan känna nog, nu talar jag bara utifrån mitt eget, jag vet inte exakt, men jag tror Rasmus kan känna att det var tråkigt att inte kunna uppnå fulla potentialen.
Om man tar dig och Heerenveen där, och varför blev du avsättad? Du var inne på det. Vad var det som var...
Nej, tryggheten. Framförallt.
Vad var det som var otryggt i Heerenveen då?
Nej, det var ju Heerenveen sa bara att nu vi har inte råd att kvar dig. Okay. Så det var inte så att jag hade inget val att stanna kvar. Jag kom ju i en tid där marknaden hade gått rätt mycket upp, och sen så helt plötsligt så fanns det inte så mycket pengar i Holland heller, så det fanns ingen, nej, jag fick inte vara kvar helt enkelt.
Fanns det några andra alternativ än en avsätta där och då?
Ja, det gjorde det.
Vilka då?
Werder Bremen.
Oj.
Var intresserade, ja. Och Hoffenheim.
Ja, okej, okay.
Ja, jag hade gjort en jättebra säsong i Holland, ja. Sista i Heerenveen. Så att det fanns intresse, men sen till slut så det var lite så här, pratade vi med någon, jag tror det var Denny Avdic som var i Werder Bremen då. Ja, fan, vi är på träningsläger jämt, och min fru bara, jag fick inte gå någonstans, du är på träningsläger jämt. Och jag bara, nej, det kan vi inte.
Du bara väga in andra parametrar.
Ja, det är helt, och sen så om man bara tänkte ekonomiskt så var det inte så här skitstor skillnad. Okay. Jag hade väl inte blivit bäst betald i Tyskland direkt så att,
men hur jävla vanligt är det att en fotbollsspelare känner att nej, om Werder Bremen eller Hoffenheim, alltså vad, det känns som att om man hade spelat fotboll och man inte ska vara kvar i en klubb, Werder Bremen visar intresse, då vill man dit, men du väger in andra parametrar på något sätt.
Ja, men det är inte vilken klubb är inte så intressant egentligen, man får någon känsla.
Okay.
Ja, och då har jag prioriterat att veta att jag kommer vara lycklig nästan. Jag har inte tagit liksom risken att kanske det blir skit. Mm. Nej.
Men du tillhör ju också så här, om man ser det utifrån, lite som en sån här antik fotbollstyp. Elegant, teknisk, fysiskt stark, briljant spelsinne, säker passningsfot. Det håller du med om, va?
Det var snällt sagt.
Ja, men det är så. Mm. Och utöver det, och det är jag fortfarande lite intresserad av, det hållit en så här väldigt låg profil utåt och så. Är det sån du är, eller har du haft liksom någon tanke med det, eller är det liksom bara speglar din personlighet?
Nej, det är väl sån man är. Jag har väl aldrig skrikit mest eller synts mest, och kommer väl aldrig göra heller, tror jag inte.
Har du någon förebild på fotbollsplan? Någon som någon spelare har sett upp till?
Ja, inte som jag har följt efter själv, men jag har alltid, Van Basten har alltid varit den jag har tänkt, vad fan, det är en bra fotbollsspelare.
Ja, det är riktigt.
Ja.
Men vad var det i hans... Nej, det var inte exakt samma position.
Nej, men det, som yngre så drömmer man väl alltid om att bli, liksom, göra alla målen och så. Även att jag aldrig har spelat forward mer än i början i Heerenveen kanske, eller i vissa delar av Heerenveen-karriären. Men nej, det var ju någonting elegant även om man gjorde snygga mål, liksom Bicicletas med Milan mot IFK Göteborg, och liksom, det var väl det som satt sig på näthinnan.
Du har gjort en del snygga mål du med.
Ja, riktigt.
Mm. Vad minns du mest, liksom? Vad är du mest nöjd med?
Mest nöjd med? Nej, men det målet som jag minns mest, det är ju straffen i straffläggen i cupfinalen i Heerenveen.
De gelijkmakende beurt. Elm is heel rustig.
In 2009 wint Heerenveen de KNVB-beker. Victor Elm scoort de eerste penalty. Nadat de winst behaald is, gaat het alleen ietsje minder goed met Victor.
Just det.
Ja.
Det gick jag till straffläggning.
Ja. Och den straffen är jag jäkligt nöjd med.
Såg jag häromdagen.
Jag gjorde det.
Ja. Ja, man... Du är på sätt och kolla här. Du har skrivit ner något annat klipp där.
Ja, men jag såg ju, ja. Den är ju den minsta look-liken på Van Bastens mål. Men du gör ju ändå volley i bortregaven. Ajax.
Ja, det är en liten höger bredsida. Ja, det är också ett fint mål.
Berens. AZ vill wel. Martens. Viergever komt buitenop. De bal is goed. De kans is goed. Het doelpunt is daar. Elm. En graag uw speciale aandacht voor de man van de assist. Hij is weer terug. En meteen belangrijk, Maarten Martens. Wat een heerlijke bal. En wat knap afgerond door Victor Elm.
Jag kommer ihåg, för det var bara han som slog passningen hade kommit tillbaka typ från 11 månaders skade från VAR. Så det var bara, vilken passning. Så gör man ett jävla världsklassmål. Så det var, men det var också ett bra mål. Men det, man har gjort några bra mål.
Hur mycket youtuber är så?
Nej, det senaste jag gjorde det var att jag skulle hålla ett föredrag för några ungdomar. Då behövde jag lite bilder som man liksom kan försöka få upp lite så här, shit, dit kanske man kan komma någon gång. Ja, så då youtubade jag lite bilder. Men, annars, det var i somras.
En annan sån ursäkt man kan använda annars är att mina barn brukar... Säger de ju då, för då står de ovanför axeln och så ber de
barn. De är totalt ointresserade av det.
Jag älskar det.
2012 byter du till avsättare då. Mm. Är det samma säsong du kommer som brorsan går?
Ja, vi spelar en träningsmatch ihop.
Åka centrala.
Det är kaos.
Ja. Nej.
Men du kan inte vara här längre.
Men du fortsätter ju att vara bra här.
Ja.
Alltså, är det någon, känner du själv att liksom är ner, för det känns som att det är en ganska jämn och bra nivå även under dina år där?
Nej, men jag tycker att det gick bra. Det var egentligen sista året när jag helt plötsligt kom ju Van Basten som tränare.
Ja, hur fan var det om vi börjar med att det var?
Nej, det var ju skit. För han satte mig direkt liksom med och liksom i B-laget. Och utan liksom, då tänker man, vad fan har jag gjort då? Men det var ju några som han hade bestämt sig för innan uppenbarligen att de ska vi inte satsa på. Och då var det ju det var Denny Avdic, det var tre till kanske. Vi var inte äldre, men vi var ju ändå äldre för att vara Holland. Mm. Så det här det kändes som att det var bara direkt, nej, ni kan vara åt sidan.
Och då är det Kennedy som kände samma.
Exakt, ja. Sen gör han exakt samma sak i Ajax, tror jag.
Ja. Ja, men det är mycket möjligt. Han var väl Ajax innan.
Ja.
Eller kanske inte. Jo, det var han. Men han är en fantastisk person, Van Basten, det är han. Jag kan inte säga något annat. Men han, fotbollstränare, är han usel som.
Kunde han förklara för dig då? Eller fanns det en sån ordning där att man kunde fråga? Eller
nej,
det
var... men sen så är, ja, så är man ju... Är det någonting jag har varit bra på i karriären så är det att fan kämpa mig tillbaka från saker och ting.
Ja.
Så att där gav mig en fan på att fan ska jag vara med ändå. Så att de andra som blev utputtade liksom, de fyra stycken fick leta andra klubbar. Men jag kom tillbaka. Och jag tror jag spelade 21 eller 22 matcher eller något innan jag gick tillbaka till Kalmar. Mm.
Varför blir det Kalmar? Du är för bra för Allsvenskan.
Nej, det är jag inte.
Jo, absolut.
Det var ju... Nej, men
det är du fortfarande.
Det var ju lite på grund av den situationen som var i Åsöta då. Jag kände ju att fan, det här känns inte bra. Jag har kämpat som fan och jag tycker att jag är bättre än vissa, men ändå får jag inte vara med. Utav de 20 matcherna så var det kanske 2 eller 3 som var från start. För att hoppa in, spelade jäkligt. Jag tycker spelade bra i Europacupen, var med där och spelade rätt bra matcher, men nej, det var tufft.
Men samtidigt kan man ju säga så här, men alltså, man kan inte säga bara proffslivet är sånt, för proffslivet är ju olika länder, olika ligor, olika sammanhang såklart. Mm. Men du har ändå varit proffs 6-7 år. Du har ju visat att du har lyckats på den nivån. Och du ska tillbaka. Längtar du tillbaka till Sverige? Var det andra parametrar eller vilka andra klubbar 2015 var ute efter dig?
Nej, men då, jag vet ju att DC United var jädra på. Men då kände jag väl inte riktigt för att gå. Mm. Då kändes det som att ja, men då, på den tiden är väl, då kändes det mer som att ja, man går man dit så är det över liksom. Mm. Och sen till slut så hade skaffat 2 barn precis, och sen vet alla ringer och säger fan kom hem nu. Och till slut så bara ja fan, det är nog dags. Det är härligt liksom.
Mm. Vad är det för Kalmar du kommer till då?
Nej, det är ett Kalmar som har försökt att öka på sin storleken på kostymen, men inte lyckats överhuvudtaget. Och det märker man ju direkt när man kommer från en miljö där det är ordning och reda på allt. Och liksom ungefär egentligen samma storlek på arenan, men liksom koll på allting i Holland. Och så kommer man hit där det är liksom, ja men ja, vem skulle göra det? Jo, men var det inte han som skulle göra det eller? Var det kanske han? Och då blir man ju bara, ah, vad är det som hände? Då börjar man undra, okej, fasen, det här kanske inte var så jävla bra. Och så tycker jag det har varit i Kalmar nu under alldeles för lång tid. Och det, man har velat gå från att vara den här kusinen på landet som kanske är lite mer passande för Kalmar FF än... till att försöka vara någonting som man absolut inte är. Bygga en arena som inte som är halvfylld. Man försöker värva spelare utifrån som ska gå in och dominera liksom, som kanske AIK, Djurgården och Hammarby gör liksom. Nu känns det helt plötsligt som vi har hittat rätt igen. Och det har tagit, som sagt, det har varit 4 år eller något, varit hemma nu eller 5.
Vad gör självbild,
att du, ja, vad gör att du är kvar de här 4 åren då?
Nej, jag älskar Kalmar FF. Om jag ska vara ärlig så visst, det har funnits vissa erbjudanden, men ingenting som har varit av intresse.
Så. Men vad är det som är, vad är det med Kalmar FF och Kalmar och antar jag som stad också som du älskar?
Nej, men det har ju blivit min förening. Mm. Liksom, det är ju det. Det ska man inte underskatta. De som förstår, de förstår, tror jag. Men de som är alldeles för mycket, tycker jag, i den här världen nu, att jo, men ja, jag får inte spela, jag får hoppa in lite, då går jag till en annan klubb som betalar bra, även om det är konkurrent med den klubben jag var i innan. Liksom, det har blivit tråkigt på så sätt. Och så, även om något allsvenskt lag skulle komma och säga fan, du kommer få spela här i varenda match och du kommer tjäna dubbelt så bra, skulle jag aldrig gå dit. Så är det ju. Jag tycker att det är någonting som, om man säger att några saker var bättre förr, så i alla fall är det en av sakerna, att det fanns mycket mer klubbkänsla.
Det hedrar dig.
Ja, men det är stort ju. Man blir ju, sitter ju och tänker på Totti naturligtvis. Och det gör man ju titt som tätt. Men den här gången så har man en viss bäring i det. Den jäveln skickar ju Real Madrid en tröja till varje jul med nummer 10 på så här. Utan att säga något mer liksom. Kom hit. Sen var det han ju och stannade. Han hade kunnat gå andra sammanhang. Det finns vissa parametrar som inte går att värdera i pengar. Mm. När din karriär sen ska summeras så kommer det ju stå massa saker om dig som det inte hade stått om dig om du hade valt en annan allsvensk klubb nu för mer pengar. Liksom.
Nej, och det finns ju ingen anledning heller. Det är ju här jag vill vara. Mm. Om jag ska gå efter... nu ska jag inte säga så, men det, om man ska gå efter ekonomiska förutsättningar och så är det klart att det hade kunnat vara någon annanstans, men det betyder i slutändan mycket mindre än att känna samhörighet.
Det är ju lätt att förstå att Nanna har betytt mycket för dig. Och mycket för Kalmar och sådär. Hur tog du när han blev sjuk liksom? Hur personligt, hur kändes det?
Nej, det kändes... Det kändes, men det är ju sånt man tänker att det är klart att han inte ska bli sjuk. Mm. Nej, det är vissa personer tänker man liksom, det är samma sak med Kobe Bryant och det som hände liksom, det tänker man liksom, det händer ju inte. Mm. Och det är väl lite samma med Nanne. Först tänker man, nej men det är nog ingen fara. Mm. Det är Nanne liksom, han ska vara här och det ska alltid vara som det har varit. Men nej, det är klart, då inser man helt plötsligt att fan, det kan nog hända vem som helst. Och händer det Nanne, då är det klart, då blir det ändå en liten tyngd ett tag tills man inser att han ändå är okej. Okay, liksom. Mm.
Hur upplevde du stöket när Henrik Rydström lämnade tränarrollen i Kalmar? Allting som var då?
Nej, det var bland de jobbigaste grejerna tycker jag. Jag som har umgåtts halva mitt vuxna liv med Henrik och vi känner varandra väl, så är det klart det var jobbigt att se hur det blev. Eller hänga med liksom, ni vet inte jag som hände bakom kulisserna, men det är klart det var jobbigt när någon man tycker om faktiskt... Ja, jag skulle säga att det var inte jätteschysst behandlat, så det var jobbigt.
Mm. Alltså vi som är lite utanför, så den stormen kändes ju på något sätt, om man upplevde den lite utifrån, som en av de värsta som har varit i den här stan och i den här klubben. Det var ju liksom, det har ju pratats om Kalmar lite ganska lågfrekvent genom alla tider egentligen, men just den här grejen var väldigt, det var en stor sak. Hur var det då för dig som var inne i stormens öga trots allt? Det är din vän, det är dina kamrater, det är dina lagkompisar det här handlar om, och dina chefer i någon mening liksom.
Ja, nej. Det är som jag sa, då pratade vi väldigt mycket, och Henrik också. Så det är klart det kändes ju skitjobbigt. Jag vet att jag skrev ihop ett helt brev som jag tänkte att fan, det här ska jag lämna till de som bestämmer, men sen gjorde jag aldrig det.
Okej. Okay. Ja. Har du kvar det?
Ja, det har jag hemma någonstans. Ja, okay. Ja. Men där liksom jag ville ge min syn på faktiskt vad Kalmar FF, vad det betyder och vad det står för. Men som sagt, man kan inte ta alla strider, och Henke är bra på att ta sina egna. Så att det blev inte mycket mer med det, men det är klart det kändes väldigt ledsamt, och just då, visst, resultaten kanske inte var de bästa, men det var
onödigt i ett ord som jag tänkte.
Ja, lite så. Mm.
Det här med att sätta sig och skriva brev, det är ju inte alla som gör heller. Nej, är det förlösande på något sätt också?
Ja, men ibland så när man är i affekt så kan man ju, då kan det ju hända lite vad som helst i hjärnan.
Det är riktigt.
Och då är det enkelt att bara börja skriva lite så man inte glömmer av eller vad man har tänkt. Och sen så kan man ju titta efteråt och kanske det här kanske jag inte borde ha skrivit. Eller det här. Så det är rätt skönt. Och ibland så kan man ju bara skriva på telefon liksom. Men just då var penna och papper det bästa, känner jag.
Mm. Det gillar man ändå också, att det är penna och papper.
Ja, för fan. Det är ju gåspenna-känsla på den. En grej också som jag tänkt på, Henrik Rydström sa vid något tillfälle att man underskattar passionen hos folk i Kalmar. Man tänker liksom att Kalmar är liten stad, folk och liksom. Men det är liksom, alla bryr sig om laget här. Det finns ett lag liksom. Är det så? Upplever du det så också?
Ja, absolut. Och det känns ju som de som inte bryr sig ändå. Ja. Nej, men det är lite så för med det kommunalt ägande av arenan. Och så. Jag förstår ju att folk liksom har synpunkter. Det är så som alla som bor i Kalmar har synpunkter på Kalmar FF. Och både på gott och ont. En del tycker Kalmar FF är skit, men många tycker att det är jättebra. Och det är klart att Kalmar FF ska vara i Allsvenskan och vi ska göra allt för att det ska vara där. Men, nej, men det kan nog stämma att ja, jag skulle säga majoriteten av Kalmarborna tycker och tänker någonting och bryr sig verkligen om Kalmar FF.
Hur är det att röra sig på stan då för dig?
Nej, det är ju enbart positivt skulle jag säga. Det är ju
Man kommer folk fram jämt och vill prata fotboll?
Ja, det gör de. Ja, det gör de. ja, men åker man till Maxi och handlar så är det liksom, det är klart det är...
Synar de din handling då?
Nej, det, ja, det gör de säkert, men det säger
släpp
de ju inte.
Släpp på bojen, släpp på bojen. Ja,
två dillchipspåsar.
Ja, men sist när jag skulle köpa liksom fika till min dotters sexårskalas så var det nog många som tänkte, vad fan håller han på? Ja.
Det är till min dotter.
Ja, för att säga högt utan att någon säger någonting. Ja.
Tog du den här micken då? Ja. Jag kommer handla i kassa 6 där till min dotters kalas.
Nej, men det folk är, jag skulle säga att folk är väldigt trevliga och peppande bara när man träffar dem. Det är ingen som är otrevlig så. Det var någon gång liksom när jag gick till simhallen där 2017 och vi hade 8 poäng efter 15 matcher.
Just det. Ja. Nanne kallade du sin?
Ja, då var det ju bara, skäms inte du får gå ut och stå där med mina barn. Och då är jag ju för snäll för att säga, vad fan tror du? Nej, det gör jag inte. Men då säger man bara, kanske man borde göra, men det gör man inte. Så att det är väl enda gången jag känner att, fan, håll käften. Ja. Ja,
När Magnus Persson kom in då, hur var det? Hade han med sig spelargrupper från början och vad var det som hände under säsongen? Liksom?
Nej, men jag skulle säga att de kom in och var väldigt engagerade liksom, och tydliga och sånt, så kanske vi hade saknat lite innan. Så jag tror att de fick med sig de flesta väldigt snabbt. Vältalig liksom, och vet vad han ska säga i vilket tillfälle. Och, så att, nej, det tror jag att många uppfattade som väldigt positivt. Och
pratade han med dig och Rasmus för att få en liksom så här Kalmar kultur?
Ja, det gjorde han. Han ringde upp mig, jag var på semester, vet jag, då var i Mexiko, och då ringde han liksom, han skulle vilja ta ett snack. Det var precis när han hade blivit färdig, så att när jag kom hem så snackade han med mig om hur det hade varit, vad de har tänkt, hur det ska bli och liksom vad jag tycker om det. Mm. Ja, så att det tyckte jag var bra.
Vad var det som inte funkar då?
Med Magnus?
Ja, eller var det något som inte funkade, eller är det bara utifrån man försöker hitta anledningen till att det inte funkade, eller varför?
Nej, det var ju, om resultaten har gått annorlunda så tror jag inte vi hade hamnat där vi hamnade, så såklart.
Det är tränarens ansvar att resultaten ska gå,
ja,
delvis.
Nej, och sen det kanske var så att vi skulle ha ändrat om lite system för att få lite ny energi i det. För vi började bra, allsvenskan började vi bra, vi spelade bra, vi kunde vunnit många matcher. Men fick inte det med oss.
Och sen, mycket 1-1 där.
Ja, det var det. Och vi tappade i slutet. Ja. Jag vet, mot Östersund hemma hade vi kunnat vinna med 10-1. Och mot Örebro borta hade vi kunnat vinna med 4 mål. Liksom. Men det blev 1-1 i båda de matcherna. Till slut så började det väl sätta sig på självförtroendet. Och sen blev det bara en nedåtgående spiral med allting. Och till slut så kunde vi inte ens anfalla längre för att självförtroendet var så dåligt. Och vi kände direkt, tror jag, att man liksom blev tillbakapressad utan att man kanske egentligen blev det. Så att det var mycket mentalt till slut. Och då kanske vi skulle ha ändrat om någonting. Liksom kanske bytt system. Så att vi kan få ny energi och kanske någon ny tro på något. Men det här kan nog bli någonting. Men det tror jag var hans, det som var svagt där blev väl att det var lite övertro på det systemet vi hade just då. Även om det inte var något fel på systemet i sig, men det hade liksom blivit någon negativ grej för folk att vi kommer inte vinna om vi spelar så här. Och där och till viss del så kanske att ändra någonting mitt under matchen kunde han nog varit lite bättre på. Mm.
Vi träffade honom inför säsongen också, och han är ju väldigt vältalig. Mm. Sådär, det märker man ju. Men hur är han när det blir motgång då? Tappar han er som spelargrupp, eller hade han med sig er hela
vägen? Nej, jag skulle säga att han hade med oss väldigt länge. Ja. Och jag vet inte om han tappade oss egentligen någon gång. Mm. Utan jag skulle säga att vi var väldigt lojala och ställde upp på det mesta. Mm. Och sen så är det klart som Kalmar fan och så är det klart att det blev ett jädra dilemma när det blev så med fansen där mot Falkenberg. Mm. Mm. För att då blir det som att hela den kulturen som Kalmar är liksom, den hoppar han på något sätt där. Även om han mycket möjligt kanske hade rätt i sak just den gången.
Kan du förklara så att vi förstår? Liksom? Vad menar du då?
Nej, men de fansen vi har, det är de som är där. Ja. Ja, och de hade ju all rätt att vara missnöjda med prestationerna och resultaten. Och som Magnus har sagt i många intervjuer, de skulle inte gått ut överhuvudtaget. Mm. Men nu när det blev som det blev, så är det ju, då skulle efterhand skulle ju bara ha hållit en låg profil. Och det är liksom, jag förstår att man inte kan ta vad som helst. Mm. Jag vet inte exakt vad som sades. Men går man ut där får man ju räkna med att bli liksom inte personligt påhoppad. Det hoppas jag verkligen inte att någon ska behöva bli. Men man får ju ändå vara redo att ta skit för sitt arbete.
Mm. För utifrån när Kalmar tog in MP, så MP är ju en kritiserad tränare redan från början i många andra klubbar och av många andra supportrar. Han startar ju liksom på någon form av minusläge. Mm. Upplevde ni det någonting? Hade ni känt av det någonting innan?
Jag hade inte en aning om att det var så, om jag ska välja.
Nej.
Nej.
Men under säsongen, då, märkte man av det någonting så? Eller?
Ja, när Malmöfansen började skrika avgå MP, ja, då förstår man att någonting kanske inte... Men det jag gillar ju Magnus som person, så att det jag vet inte vad jag ska säga. Det känns som det blev bara märkligt till slut. Men jag kan inte säga att jag kände av någonting, att han hade varit kritiserad innan eller någonting. Nej, utan
folk är ju värda chanser också, kan man väl tycka.
Ja, absolut.
Nya sådana. Ja. Sen gäller det att ta vara på dem. Men,
ja, men det är, så länge man får en chans, så tänker jag, så är man väl ändå värd den chansen.
Hur var det att möta Rydström då som motståndartränare?
Nej, det tänkte jag inte på, med jag ska vara ärlig. När man står där så tänker man inte alls på det. Nej, så
Rydström tänkte ju på det.
Ja, det gjorde han nog.
Ja, ja, det gjorde han definitivt.
Definitivt.
Ja. Ja. Men när man står där på planen så tänker man ju inte på den här. Att han står på sidan. Nej, det är ju mest alla andra. Det är klart, jag vet ju ungefär hur han tänker spela. Och vilka han kommer sätta press på i vårt lag. Och så är det klart, så att han är inte dum. Nej. Så att vi kom ju, det var klart det var lite speciellt.
Och han vann ju båda matcherna.
Ja. Mm. Ja, det var väl, den andra var väl helt rättvist att de vann, men den första var lite flytt.
Kvalmatcherna mot Brage då? Jag har läst någonstans att en del av er tyckte att det var det värsta har du varit med om. Hur upplevde du det liksom?
Nej, men det är ju, jag har aldrig varit i någon situation innan där det var handlat om något negativt egentligen. Så det var ju ångest deluxe. Det vet man ju vad det betyder. Och dessutom i den situationen vi var i, där vi inte vinner en enda match. Vad vi än gör så vinner vi inte.
Det låg i luften, är ett jävligt dåligt uttryck, men det är ungefär det samma. Det låg lite bra i luften inför det mötet. Det känslan var lite fan, precis som du säger, ni har inte vunnit på länge, ni har inte vunnit något. Fan, det här kommer nog bra att ta liksom.
Ja, men sen så på något vis så kraftsamlade vi där. Vi gick ihop, vi liksom bjöd hem, jag bjöd hem alla till mig, så bara körde vi fritidsgård liksom. Och,
vi försökte... Vad gjorde ni den? Den får du berätta om.
Nej, vi umgicks.
Vad sa du till dem då?
Ingenting, det behövs inte säga. Nej, så mycket. Okay. Det,
var det med ditt initiativ?
Ja, det var det. Och det, men det handlar inte om att säga någonting, utan det handlar bara om att vara nära varandra. För att det är tillsammans man ska göra det. Och sen när alla började snacka om hur bra vunnit 14 av hemmamatchskjuta 15 eller vad det var, alla började snacka om fan bra, då börjar man bli förbannad lite på riktigt, att fan, så jävla bra kan de ju inte vara. Då hade de ju inte kommit trea i Superettan liksom. Och när vi åker upp där så vet jag att alla nästan är lite förbannade från början. För att fan, de kan inte komma och tro att de ska vinna enkelt över oss. Som, liksom som vissa i deras lag sa, det här kommer vi fan vinna. Så att det var nog bra att de började snacka så lite, för att vi skulle bli lite förbannade och tagga till lite extra.
Om man kollar på din karriär fram till 2015 när det vänder hem, då är det mycket framgångar ändå. Mm. Väldigt mycket framgång liksom, och det vi har pratat om. Men från 2015 så har det ändå varit neråt. Mm. Hur har det varit för dig liksom personligen? Nej, har du tänkt på det?
Ja, det har jag tänkt på mycket. Och det är väl därför, ja, jag säger det någonstans nu när man bestämt sig för kanske att det här kanske är sista säsongen ändå.
Kanske?
Ja, jag ska ju aldrig säga aldrig. Nej, men det känns ju så. Och då tänker jag ju på, liksom, på Marcus Rosenberg. Hur svårt det är att spela i Malmö då. Ja, för nu har jag lite ont där, men då kastar jag över match och vinner vi ändå med 3-0. Och liksom, det är jättelätt. Jag skulle kunna hålla på förmodligen i 3 år till om jag hade vetat att fan, vi kommer ligga här i toppen av Allsvenskan. Det är liksom, jag kan spela, om jag är tillräckligt bra, då kan jag ju spela de matcherna jag känner mig pigg. En konstgräsmatch, ja, men fan, jag kan stå över den. Då hade jag säkert kunnat hålla på, men nu tar det ju på både på kroppen Och framförallt så tar det ju på allt annat på hela ens liv liksom, att man inte vinner fotbollsmatcher. Det är ju hemskt att säga i sig, men så är det ju faktiskt. Fotboll betyder mycket för många och det betyder mycket för mig, och då är det jobbigt att inte vinna matcher.
Men i allt detta och efter allt detta känns det som, vi pratade med Nanne om det också, men att Kalmar verkar må rätt bra just nu. Som nu, lag och grupp. Och, är det din känsla också?
Ja, det skulle jag säga. Det, är liksom, det ligger en positivism över hela området här, skulle jag säga, just nu. Det är liksom, det känns som vad som än händer nu så skulle det ändå fortsätta vara så. Så känns det just nu. Det kan vända snabbt, vet man, i fotboll. Men det, jag skulle verkligen säga att så mycket optimism som det andas här just nu så har det inte gjort på länge.
Men det är kul, för det är ju inte länge sedan som ni mötte Brage i ett negativt kval.
Liksom. Nej, men det är nog själva grejen att 13 spelare försvann. Jag har inte råd att ge nytt kontrakt till mer än en typ. Två. Vi får börja om från början. Nanne kommer tillbaka. Vi försöker få in en kultur som liksom alltid har funnits här, som har kanske har varit lite bortblåst ett tag. Och helt plötsligt så, ja, fan, alla älskar ju Nanne i Kalmar, så är ju så. Kalmar
nästan hela Sverige eller
tal. Ja, men det kanske, men i Kalmar stad så är det ju bara, han kommer så är det ju bara, oh, fan, nu blir det bra.
Ja, frälsan.
Ja, ja, men lite så. Ja. Och han är ju väldigt enkel som tränare också på att få in det bland oss.
När vi frågade honom om din roll framtida då, eftersom du ska göra en 3-4 säsonger till, har vi bestämt, va? Men efter det så sa vi sportchef, och han sa nej, jag tror han vill nog göra någonting med skolorna. Stämmer det?
Ja, men jag har ju någon naiv tro att jag kan göra någon skillnad i samhället liksom, bland, både bland ungdomar.
Varför naivt med den tron?
Nej, men
det är väl bra.
Ja, det är en tro i alla fall.
Ja.
Ja. Men jag har nog en tro på att jag kan göra mer än vad jag kan. Men jag tänker att ändå med det man har byggt upp här i det här, i den här samhället, i den här staden, så med mitt namn och att man har ett rätt så gott renommé liksom, så kan man alltså få folk faktiskt att både att tro på sig själva och tycka att skola, liksom läsa är viktigt och liksom sådana saker. Det är någonting som jag känner att ja, men det kan jag nog lösa.
Ja.
Men det vet i fan om jag kan, men jag tror att jag kan det.
Ja, men brinner du för det så kan du ju lösa det.
Ja, i alla fall till viss del.
Ja, bra.
Du har ju myntat namnet 2.0 också, har vi hört.
Ja, det är mycket möjligt att jag har.
Nej, det är från dig det kommer, ja.
Ja, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg. Nej,
men det,
var, det är väl någon annan podd jag var med i, där, Kalmar FC egen podd, där det kom på tal. Det kanske är mycket möjligt att jag sa det. Men det är ju, nej.
Han är gladare.
Ja, mycket.
Ja.
Han är liksom, han går inte in i ett rum och tittar ner i marken som man kunde göra innan, utan det är, nu söker han ögonkontakt.
Jaha, bra.
Ja.
Spelmässigt också, innan lyssnarfrågorna, ni spelade ut och så här såg jag ju. Och vann enkelt med 3-0.
Ja.
Såg ganska bra ut, framförallt för Stadik ju.
Ja, det gjorde.
Vad är din känsla?
Jo, det gjorde det. Det är mycket fart och mycket liksom kombinationer och härligt anfallsspel.
Tryggt,
ja.
Kändes det.
Men jag måste säga att ÖIS var lite svagare än vad jag hade trott. Det var lite junior. Lite juniorstuk. Jag vet att de saknade en hel del spelare, men det var lite juniorstuk. Liksom, vi vann väldigt närkamp och så rätt enkelt. Och då blir det också att de får tryck på oss hela tiden. Och då blir det enklare för oss att spela ett anfallsspel som faktiskt vi vill spela.
Vilka förväntningar ska Kalmarfansen ha 2020?
Resultatmässigt tycker jag det är jättesvårt att säga, om vi får se här hur vi står oss mot AIK nu om 2 veckor, och J Södra också blir en helt annan match för dem. Det är ett vuxet lag liksom. Men de kan förvänta sig att vi kommer att springa mycket och i hög hastighet. Och sen så, jag tror inte det kommer bli så defensivt som det har varit förra året, utan nu kommer vi köra.
Ja. Vad får brorsan för roll då, Rasmus?
Nej, men han är väl
hungrig blir då?
Fjärde bullen.
Nej, tredje. Det är tredje bullen. Ja, förlåt, fortsätt.
Han är väl tänkt att vara en hjälpreda på alla områden liksom. Det är ju något unikt kanske man kan tycka, men om det verkligen behövs så kommer han att vara med och spela lite. Han är med och tränar. Mm. Men liksom då ska ju här liksom alla andra vara otillgängliga egentligen. Men nu är han ju, fungerar han som andra tränare, han håller i vissa övningar och kör uppvärmningen.
Är han bra på det då?
Ja, det är han.
Ja.
Det är han. Han är bra på allt han gör.
Får man gissa att han är bäst på träningen ändå?
Ja, det är han ju till och från i alla fall. Idag hade han lite kämpigt, men då var han bara med i början och i slutet, så han blev lite kall emellan.
Vi har ett antal lyssnarfrågor. Några av dem har vi varit inne och touchat lite på och pratat lite kring, men vi kan ju ställa dem konkret eftersom de kommer från lyssnarna ändå som vill att vi ska ställa dem. Hur ser du på samhällsansvaret som en klubb som Kalmar FF har i sin stad? Har du tryckt mycket på att Kalmar FF måste göra mer för sin region? Du har varit inne på en del grejer man skulle kunna göra, att använda kändiskap eller vad man ska använda för uttryck.
Ja, kändiskap, ja, jag förstår vad du menar, men det tycker jag är jätteviktigt. Vi är liksom enda klubben här i regionen. Mm. Och det finns så mycket vi kan göra. Jag vet ju själv när man var mindre också liksom, vad det betydde när folk eller en förebild kom ut till en liksom bara. Och jag tycker verkligen att vi borde engagera oss mycket mer i samhällsfrågor överhuvudtaget. Mm. För jag tror att vi kan göra skillnad på riktigt.
Mm. Vad tycker du om ramsan Viktor Elm cykelhjälm?
Jag tycker den är bra. Jag gillar den faktiskt. Det känns som att det är lite lite tryggt.
Den här vet inte jag, men den får du. Varför ville du inte spela i landslaget under din tid i Holland utan koncentrerade på klubblaget?
Nej, det stämmer ju inte.
Du ville väl? Eller det var väl inte? Eller?
Jag tackade nej en gång för att jag hade var helt utsliten. Sen fick jag inte vara med mig efter det.
Okej.
Ja.
Om du...
Av ren, eller?
Ja.
Ja, också. Okej.
Du har gjort många misstag i landslaget.
Ja, det är det. Förlåt?
Nej. Det var jag som sa det.
Det var... Om du hade varit tvungen att spela för en annan allsvensk förening, vilken hade du föredragit och varför? Pistoltvång typ, eller?
Nej, men då är det väl ändå kanske spelet för Falkenberg då. Mm.
Okej, fan vad bra. Mm.
Har storklubbarna varit på dig någonting?
Det har hänt, någon klubb har varit, förra året så var det någon som ville låna in lite och så här skulle greja.
Låna in och greja.
Nice.
Fan vad bra att den vokabulären där säger, jag får inte säga för mycket, då blir man tappar ordförrådet.
Men det här kom väl ut i media, gjorde det inte det?
Var det blåvitt? På tal om kom ut i media.
Nej, det, nej, det var inte blåvitt.
Okay.
Du vill inte säga eller?
Va?
Du vill inte säga?
Nej, men jag kan säga, det var ju AIK som ville låna in mig, för de lånade någon norrman sen tror jag.
Just det.
Ja,
okej.
Ödegård.
Ja.
Hela året eller halvår?
Nej, fram till sommaren tror jag.
Varför var det?
Jag vet inte riktigt. Var det, ja, men de hade väl honom också bara till sommaren, sen så var det någon option och sen valde de inte förlänga den. Det var
men det lockade inte eller?
Nej.
Övervägde du ens?
Nej.
AIK lockade inte?
Nej.
Varför inte det?
Nej, men det är väl samma anledning som innan egentligen. Det är Kalmar FF som gäller. Om det då ska det vara något absolut extraordinärt om man skulle byta det.
Vi pratade ju en del med Nanne också om det här med Kalmar mot storstadslagen, att det fanns mycket tydligare förr när ni liksom krigade i toppen också. Ni hade topplaceringar liksom jämnt, kändes det som ett tag. Finns det någonting liksom mot storstaden, någonting kvar? Eller något man vill bygga?
Ja, men det är klart, men det känns som alla bygger det. Det känns som Varberg och Falkenberg och liksom alla vill bygga lite på det, och Mjällby framförallt. Jag läste någon intervju med han Robledo där liksom, att alla vill bygga just den, att vi är här, vi ska kämpa som fan från landet. Mm. Och det är klart, det är ju tacksamt om man kan bygga den, men jag köper inte det riktigt längre. För det funkar inte riktigt så, utan nu för tiden så fast när man är i allsvenskan så då är man inte helt plötsligt från landet. Jag tycker att man kan slå underläge, men det är inte landet mot storstaden längre. Det tycker jag inte, det håller inte. Man får hitta något annat.
Mm. Du är inte bara för bra för allsvenskan rent fotbollsmässigt, du är också lite för smart för allsvenskan.
Nej, det tror jag inte. Ja, det är tack ja, men det, ja. Nej, det tvivlar jag på.
Hur var det att sitta här då?
Mycket trevligt.
Ja,
det är tidigt, snabbt.
Ja, ja bra.
Ja.
Vi klarar det.
Ja, ja, bara kolla klockan.
Eller håller du på med din bulle där?
Nej, jag har lagt undan den. Jag sparar den. Jag tar den, äter den långsamt så håller den i. Stort tack, Viktor, för att du ställde upp och var med.
Tack själva.
Tack för din tid. Var rädd om det mellan varven också. Och varmt lycka till i säsongen här. Det blir ju en 2-3 till efter den här.
Ja, det vet fan.
Ja, det är klart det blir. Tack så mycket och vi hörs och ses så småningom. Tack för att ni har lyssnat.
Ciao!
Ciao, Ben.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.